Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hallå, Simon Gärdenfors heter jag och snart börjar veckans arkivsamtal. Mitt nästa stand-up-gig är på Fåfängan i Nyköping den 18 juli. Begränsat antal biljetter, så in och boka nu. Ni hittar alla mina gig på gardenfors.blogspot.com. Det går också att boka mig till sin privata trädgårdsfest i sommar. Kolla in detta på trädgårdslive.se, det vill säga trädgårdslive.se, utan prickar. Om du gillar den här podden och vill bidra till att den kan fortsätta produceras även i framtiden, så kan du bli Patreon på patreon.com/arkivsamtal. Donera valfritt antal dollar per avsnitt. Kan också swisha en slant till 0760-7247-38. Swish-numret och Patreon finns även i avsnittsbeskrivningen. Det är i stort sett de enda pengar jag får in efter tiden. Tänk på det. Min och Anton Magnussons stand-up-turné Uppvigling och förledande av ungdom drar igång igen om ett tag. Alla vår datum är flyttade, så gå in och kolla de nya datumen på specialisterna.se. Vi kommer till 22 svenska orter till. En sak till. Glöm inte att följa mig på Instagram. Där heter jag @gardenfors. Men nu kommer arkivsamtal, som klipps av min redaktör Marcus Blomgren. Mycket nöje! Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors och mitt emot mig sitter Adam Svanell. Vill du presentera dig själv?
Nej, det kan väl du göra.
Adam Svanell, han skriver grejer och är redaktör. Just nu jobbar han på Svenska Dagbladet. Han är kulturredaktör på Svenska Dagbladet.
Nej, det är jag inte.
Är du inte det? du skulle tagit presentationen själv. Det blir fel. Ja. Vad är du då?
Jag är redaktör för reportage och fördjupning, heter det. Så det innebär att jag jobbar med sådana här långläsningar på helgerna.
Okej, har du varit kulturredaktör på Svenska?
Ja, det kan man säga. Okay. Jag var redaktör för Kulturmagasinet där inne.
Okej. Okay. Och du har just släppt en bok också.
Japp. Yep.
Som handlar om att utbrändhet i allmänhet.
Ja, precis.
Och din egen utbrändhet i viss mån.
Ja, det kan man säga.
Som du pratat om i den här podden tidigare.
Precis, det kan man backtracka och höra om man vill.
Ja, men den finns den att beställa nu på internetbokhandlar?
Precis, den finns väl överallt liksom. Mm. Så att det går att göra det.
Ja, det ska jag göra.
Jag tänkte mer till lyssnarna. Ja. Men, du också.
Men det ska vi inte prata om så mycket idag. Man kanske kan glida in på det i viss mån. Vi ska fortsätta den oregelbundna miniserien inom arkivsamtal, som handlar om de 7 dödssynderna. Vi har tidigare pratat om avund och vrede. Och nu har tiden kommit till frosseri. Mm. Och apropå frosseri så har det även blivit dags för det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Jag tror vi börjar med det fasta inslaget. Välj drycken! Det finns ganska lite dryck i min kyl. Mm-hmm. Dels för att kylen har pajat.
Jaha.
Den...
Vadå? Du har bott här några dagar och kylen är en paj.
Ja, jag vet inte om den var paj när jag flyttade in. Eller om... Jag tror det. Jag ringde mäklaren och frågade vad jag ska göra. Och så sa de att de som bodde här innan får betala motsvarande vad en begagnad kyl kostar.
Aha, okej.
Okay. Och det svaret på den frågan är, det är lite olika.
Ja, man kan köpa en kyl för en 500.
Ja. Ja. Men det kostar ju att släppa hit den och sånt också. Så att
ja, kommer du köpa en ny fräck kyl då istället?
Jag tänkte först det, men de nya fräcka kylarna, de har inte samma mått.
Nej.
Alltså så det verkar väl lite jobbigt att bygga om. Jag har redan lagt lite golv i köket och målat om och så här, jag orkar inte ta hit hantverkare igen. Det var också det att hantverkarna drack upp 3-5 av mina samlarobjekt.
Va?
Mina tripp. Det senaste avsnittet av specialisterna pratade jag om det här i en halvtimme. Mina 15 år gamla samlarobjekt.
Jaha.
De har erkänt och allt.
Varför gjorde de det?
De var törstiga. Eller som deras arbetsledare uttryckte det. They drink it. It was late. They shouldn't do it, of course.
Oh.
They took it, ska man också.
Ja. Oh, ja. Ah, jag beklagar.
Ja, det var ett trauma.
Mm.
Men och dessutom så är kylen trasig.
Jag fattar.
Men
skaffa inte en sån där smägg bara.
Den får inte plats.
Nej.
Vad har du emot smägg?
Nej, men de är snygga, men det är något så skitnödigt med att man vet att någon har lagt så mycket pengar bara för att ha en lite fräck kyl. Ja, alltså jag vet inte, det är någonting så här som är lite äckligt med det.
Ja. Jag har inte möjligheten.
Aj.
Men jag var lite sugen på det. Så det finns inte så mycket dryck. Jag var nära och köpte två av mina just nu favoritdrycker. Mer passion sockerfri och Snapple Just Peachy sockerfri. Sen finns det liksom en icke-kyld häxblandningen. Det vill säga alla drycker som fanns i min kyl innan genomgick en så kallad corporate rebranding. Nu kommer ju min kyl absolut genomgå en helt ny corporate rebranding eftersom jag ska köpa en ny kyl.
Ja.
Fylla upp den från grunden i stort sett. Till och med rensa ut mina gamla trippförpackningar som varit här i 15 år. Ja. Det är tre kvar, eller det är fyra kvar varav två är uppdruckna och två är fyllda. Det fanns 7 fyllda innan.
Det framgår inget. Vad som hände med de här hantverkarna när de drack den här 15-åringen?
Jag tror det inte hände något speciellt.
Nej.
Jag tror att det var inte så mycket bakterier i dem som kunde föröka sig.
Frågade om de tyckte det var gott?
Nej, det gjorde jag inte.
Det är en förlust på så många sätt det här.
Ja, det är det. Men så nu så finns det de två dryckerna. Det finns uppvärmd häxblandning och det får tråkmånsar och nejsiga vatten. Sen finns det i sig kanske en varm corona i kylen också. Folköl. Kan eventuellt finnas något annat varmt där som jag inte har slängt ännu.
Nej, men jag kör nu på lite Snapple då.
Mm, då tar jag mer passion. Sockerfri. Då är vi strax tillbaka med dryckerna. Kända från det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Häng med! Då är vi tillbaks med dryckerna. Kända från det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Det är därför det kommer att... Därför det kallas Snapple, antar jag. Eller? Är det ju Apple... Och det låter snap.
Ja,
har du hört mitt förslag?
Vad sa du? En dryck.
Ja, vissa, det är ju med barnmatsburkar och sånt som har det här knäppet för att man ska fatta att varan är färsk.
Just det.
Har du hört min slogan som jag tycker att Snapple borde ha i Sverige?
Jag tror inte det.
Snappla av.
Varför inte?
Jag tror du kommer sälja många enheter.
Ja. Det blir lite annan framtoning då. Eller för mig har alltid Snapple varit så att man associerar det med just när man varit och rest i USA. Det känns väldigt amerikanskt. Men snappla av känns mer som något så här från Göteborg.
Ja, men också, det skulle ju kunna vara en någon som ligger i en hängmatta och öppnar en Snapple till exempel. Och så kommer texten upp. Snappla av. Ja, du,
jag tänker mig att det skulle vara så här, do the Snapple. Eller något
att
sånt.
Det är en dans. En ja, helt ny precis. Dans.
Ja,
ja. Vi kan bada. Det är ofta så i reklambranschen att olika byråer pitchar sin idé till kunden då.
Just det.
Eller till kund som de uttrycker det.
Mm.
Och jag har praktiserat som 19-åring på en reklambyrå i Malmö. Just Imperiet heter den. Det var mycket panor man klistrar upp. Så vi skulle kunna göra varsin konkurrerande. Du har din Do the Snapper med en helt ny dans.
Ja. Och jag har min låt.
Och en helt ny låt.
Det kan vara den här. Precis. Do the Snapple.
Jag tycker den är inte lika fyndig. Det kanske säljer
mig. Prioriterar konsumenten fyndighet?
Jag vet inte.
Eller en catchy låt. Och en dans man kan göra när man är ute och festar sin alkoholfria Snapple-fest.
Hur ska dansen se ut då? Ska det vara att man poppar med munnen? Alltså gör så.
Ja, just det. Fast då exkluderar man alla som inte kan det. Till exempel jag själv. Så att det är instinktivt mot den idén.
Och det är rätt konstig dans som bara innehåller ett munplopp då. Ja. Man står och väntar helt bredd och sen ploppar man med.
Ja. Man kan slå ihop dem att det är en väldigt avsnapplad dans liksom. Där man glider fram. Ja, nej, jag vet inte.
Mm. Men okej, till ämnet.
Mm.
Frotseri. Vad har du för förhållande till frotseri? Adam Svanell.
Ja, jag skulle säga att jag har en väldigt naturlig dragning till att lockas av frosseri.
Mm. Ja, både du och jag har ju det jag kallar Gardenfors-syndrom. Och du kallar det...
Alltså det är ju det här, vi har ju varit inne på det här tidigare på poddar. Jag tror inte jag har något tydligt namn i min familj, men vi kan ju säga Svanell-sjukan eller något.
Okay,
Brukar även i min familj... Om någon då inte känner till detta så är alltså både jag och Simon hävdar att i just våra familjer så är det en grej att man inte kan låta bli, man kan inte sluta äta.
Nej, även om det ligger någonting på tallriken som man inte tycker är speciellt gott så bara fortsätter man det man... Min farsa har ju också, lider också av det.
Ja.
Han kallar det lite vitsigt för seafood-dieten.
Ja,
seafood är eat
det.
Food. men det är också... För det är ju inte alla som lider av det.
Nej, min familj är ju så att min pappa är omgift.
Ja.
Och jag har ju 3 bonussyskon.
Ja.
Och ingen av dem, och min pappas fru, ingen av dem har ju det här. Utan det är jag och min pappa och min bror som lider av detta. Liksom. Ja, nej, jag har till och med blivit Per Kjellén, som vi båda känner.
Ja.
Han brukar dra upp någon gång just när vi lagade, jag kommer knappt ihåg det här själv, men när vi lagade mat så var jag hemma hos honom och så hade vi ätit. Och så sa jag tydligen efteråt, alldeles för mycket, shit vad mätt jag är. Och sen så klipp till 5 minuter senare så satt jag och små åt några så här paprikabitar som låg över. Och då var han så, men vad håller du på med? Det är ju, du var ju jättemätt.
Mm.
Och då sa jag till henne, ja men det här är ju snacks. Jag vet inte. Men, så är det liksom. Mm. Det är min naturliga impuls.
Ja, för mig så är det värsta är ju liksom om jag är på en fest eller någonting där det finns skålar med snacks och snittar och sånt där. Då är det, för jag kan äta ganska mycket utan att bli mätt.
Mm.
Men om det finns skålar med snacks och sånt där, då blir det verkligen att jag äter... är det hundar eller guldfiskar eller sånt som ryktas att de kan liksom äta ihjäl sig?
Jag vet inte.
För det känns ibland som att jag håller på att göra det. Att även om det tar fysiskt emot, men psykiskt så fortsätter.
Ja.
Det är nästan som någon slags tics.
Ja. Ja, men det är det ju. Mm. Och det är svårt att förstå egentligen vad det där suget är. Alltså det är väl något...
Ja.
Det är bara att man vill belöna sig med något. Eller om det är...
Ja, även om man inte riktigt njuter av det mot slutet. Liksom.
Inte alls.
Nej, nej, det är konstigt. Så det är frågan är om det kan, alltså det Gardenfors syndrom och Svanellsjukan, om det kan räknas som frosseri egentligen. Ja, det är det väl på något sätt.
Det,
fast det är ju,
blir ju lätt i alla fall.
Ja, det blir ju lätt frosseri. Ja. Men jag tänker att frosseri mer handlar om liksom njutning och att unna sig.
Ja, fast det har jag också haft en tendens. Fast jag har rört mig lite bort från det.
Ja.
Jag tror att jag liksom har haft den här... Alltså jag tror att jag lätt romantiserar så här, man ska, just det här, man ska unna sig. Jag tror att jag har lite också från min farsa. Att han överdriver alltid jättemycket. Typ på jul. Så brukar han liksom handla mat för så... Alltså jättemånga tusen, bara för att han liksom, det ska vara, nu är det jul liksom. Och jag vet att jag var med honom någon gång på fiskrökeriet innan jul. Han skulle hämta ut all fisk han hade beställt. Och då hade han bland annat beställt, vi har inom min familj då, så är det till exempel en sak som är särskilt mytosbunden på jul, är ju då konceptet ålsallad.
Ålsallad, okej.
Okay. Och jag menar, ål ska man ju inte ens äta. Det var ju några år när jag var liksom lite mer samvetsgrann, när jag var yngre, som jag till och med var så pushade på pappa så här, men vi borde inte ha ål. Och så får du köpa någon odlad ål och så, för man håller på, liksom, ålen håller på att rotas, utrotas. Men sen har jag bara lagt mig med åren, för att den här produkten ålsallad från Martins rökeri i Yngsjö är så god.
Den är det.
Ja.
Är det en färdig ålsallad
alltså? Alltså det är lite som typ en gubbröra eller någonting, fast det är gjord på ål.
Och så det är liksom någon slags majonnäsbas.
Ja, precis.
Det låter faktiskt väldigt gott.
Ja. Och så är det så att den här ålsallad varje år, den liksom, det äts såna mängder, så sista året, nu har de då i jul varit trauma, för då hade det här rökeriet slutat med ålsallad.
Va?
Men jag vet, sista året innan det, då vet jag att min pappa hade köpt ett kilo ålsallad. Så att det är liksom en sån grej, tror jag, som har i min familj. Just det här att man ska liksom bre på och liksom...
För det har vi inte riktigt i min familj. Alltså inte det här att... Alltså jag kommer ihåg att jag fick kritik när jag var liten för att jag hade två pålägg på mackan samtidigt.
Tvesovlade.
Är det det kallas?
Ja. I gamla bondesverige, när man var fattig så var det syndigt att tvesovla.
Ja, jag tror min pappa kommenterade på det. Att det, alltså, nej men det är samma... Nej, frosseri, det är inte riktigt liksom... jag kommer inte från frosseri.
Nej.
Men...
Ja, för mig är det då, så min mamma är väldigt så här sparsam och måttfull. Och då har jag alltid, tror jag, min pappas livshållning framstått så mycket mer åtråvärd. Liksom.
Det är en rolig, härlig grej. Men är din pappa överviktig?
Nej, inte direkt. Alltså, han är ju lite mager så som... Men han är mager? Hans ålder, han var jättemager. Nu har han lite mage. Så,
okay,
men,
ja.
Men liksom inte sådär. Han är inte liksom tjock. Så.
Nej, för man tänker att frosseri kan ju leda till kanske en ohälsosam livsstil. Om man alltid unnar sig, alltid frossar.
Ja, det är för lite jag... det jag kommer att säga. Att, alltså, egentligen är idén om frosseriet mer... Alltså jag gillar den mer än själva frosseriet på riktigt liksom.
Ja, det tar ju det tar ju stopp liksom.
Ah.
Alltså så här, fast jag kan fatta den här njutningen att ha ett sånt uppdukat bord. Alltså klischébilden av det är ju från kanske gamla riddarfilmer eller något sånt där de har ett stort uppdukat bord med något grishuvud med äpple och det är vindruvsklasar och bägare och sånt där. Och det... Jag fattar känslan, även om de inte ser så aptitliga ut för dagens konsument.
Wow.
Så fattar jag känslan. Jag hade gärna velat komma till ett... Fast i och för sig. Jag vill nog hellre... Alltså jag tänkte nu ett bord uppdukat av alla goda saker jag gillar.
Ja.
Nej, alltså jag för mig att du... Var du medlem i en... Facebookgrupp som heter Buffé lika med värdelöst.
Ja, Buffé helt värdelöst.
Okej, var det du som startade?
Nej, det var Per Kjellén faktiskt som startade.
Ja, för jag håller lite med om att Buffé är helt värdelöst. Dels på grund av Gardenfors syndrom att jag äter för mycket. Men sen också så är det är sällan lika bra lagat. Liksom. Det är saker som ska stå framme länge. Och, nej, jag är emot mot buffé. Sen kommer jag ihåg att du, Per Kjellén, bjöd in mig till någon frukostbuffé på typ Hotell Scandic Malmen.
Okej.
Okay. Och jag tuppte, vad fan, var inte ni mot buffé? Och det var så här, ja, jo, men... Nej,
kom alltså, någon jag var ju, jag hade nog bara dragits med lite av det där med engagemanget i buffé helt värdelöst. Men jag tycker egentligen inte buffé är så jättehärligt heller.
Nej. Men...
Men det är väl just det att det liksom blir alldeles för mycket. Det blir en otillfredsställande upplevelse.
Ja, men jag har väl, alltså, jag kan förstå lite känslan att komma till ett så här, nu kanske snacks är något av det godaste jag vet. Snacks och godis och så. Mm. Jag kan tänka, alltså, ett soffbord och tv-bord bara fullt med olika skålar och liksom så här med favoritsnacks. Det kan jag ändå bli upphetsad av.
Mm.
Men jag är... Min flickvän Andrea Lennartsson, hon gillar alltid, alltså hon vill alltid ha ungefär 4 drycker framför sig.
Mm-hmm.
Hon vill ha kaffe, te, vatten, juice och så här. Och sen så dricker hon nästan aldrig någonting ur dem. Okay. Hon vill med ha det framför sig, se det här liksom. Och så är hon ganska mycket med mat också, att hon vill liksom ha och se mycket mat, men hon är ganska liten i maten. Ja, men jag tror det är den här känslan av, vad mycket.
Ja.
Som jag kunde, när jag var liten, ville jag så här, jag tror både jag och min brorsa gjorde det vid något tillfälle. Jag vet inte om jag kanske var inspirerad av honom. Mm. Man lägger sig i sängen och sen bara öser man på med serietidning. Serietidningar. Så att man liksom nästan badar i serietidningar. Och det är inte det att man kommer läsa alla dem.
Nej.
Men det är med den här känslan av överflöd som kan vara njutbar.
Uh-huh.
Jag drömde också när jag var liten ofta om att simma och bada i sånt jag tyckte var gott.
Uh-huh. Det är en vanlig idé, tror jag, med barn. Jag minns också att alltså, det är klart man tänker sig att det skulle vara som en stor pool då med typ Coca-Cola eller något. Men även så minns jag tanken på att jag ville typ hemma att vi skulle så här fylla upp badkaret med vad det nu var, en godis eller något. Och liksom att min pappa typ förklarade mig så här, hur otroligt mycket godis det faktiskt krävs för att liksom fylla ett helt badkar.
Jo, det är ju en klassiker där, fylla ett badkar med champagne. Och hur många liter är ditt badkar? Är det typ 500 liter någonting?
Ja, ingen aning, men det är säkert.
Men sen när man var liten, jag kunde fantisera om så här, att fylla upp hela huset med spaghetti med köttfärs. Och så bara simma runt i det och äta.
Varför det?
Så att det var gott med spaghetti med köttfärs. Och den här känslan av att bara med överflödet. Att, jag tror lite frosseri ganska mycket en barnslig grej.
Ja.
Man tänker ju sällan på hygienaspekten när man var liten, att det är mycket så här, jag hade inte velat, speciellt inte om jag inte var en privat pool.
Nej.
Med spaghetti med köttfärssås. Det hade varit skitäckligt om det var andra där som man tänker att deras kroppsvätskor läcker ut lite svett och hudavlagringar. Så.
Men tycker inte du fortfarande liksom att tanken på frossa är lite, känns härlig liksom? Hur ofta frossar du själv?
Nej, men lite då och då. Det är ganska mycket så här om man har filmkväll. Uh-huh. Och man kanske så här köper så här, men ostbricka, chips, godis och alla möjliga. Man bara köper på sig så stort och så kanske man äter sig sprängfylld. Liksom.
Uh-huh.
Och varje gång jag är på fest och det serveras någonting, då blir det mer eller mindre frivilligt att jag frossar.
Ofrivilligt menar du? Nej.
Ja, mer eller mindre frivilligt.
Ja, mer, okej. Okay.
Oh. Alltså lite för att även om jag liksom... För det blir ju en tvångsmässigt beteende då. Och det är ju frågan om... Jag är inte helt på det klara om jag tycker att det är frosseri att tvångsmässigt äta.
Jag vet inte.
En bulimiker som liksom inte kan sluta, spyr, hetsäter. Är det frosseri? En sann livsnjutare.
Du vill inte säga att man måste vara livsnjutare för att ägna sig åt frosseri.
Nej, kanske inte. Jag vet inte.
Jag vet inte nu, alltså det här med dödssynderna. Ja. Det är ju ditt tema här. Jag kan inte så mycket om dödssynderna. Nej. Men vad kommer döden in i bilden egentligen?
Det kanske att man straffas
man
med döden.
Man blir straffad med döden. Det känns lite harsh. För att man har smält i sig en påse sour cream and onion chips med dipp och så. Är det liksom galgbacken.
Jag har inte heller läst på så mycket om... Det är mer ett... det är inte så mycket info om liksom, de sju dödssynderna och deras historia som liksom bara en rubrik på. Mm. Det är ju rätt mycket bara så här, ja, jag har börjat med de här temaämnena. Jag märkte att det blir lite bättre när man håller sig till ungefär samma tema. Mm. Ibland kanske.
Ja.
Men jag tänkte på min mamma när vi var små.
Mm.
Så någon gång så köpte hon... För hon hade då så här lovat sig själv som barn.
Mm.
Att när hon blev vuxen och tjänade pengar så skulle hon köpa godis för 100 kronor. Och äta allt på en gång. Liksom. För hon, det var en sån dröm hon hade som barn då. Och tänk om ha 100 kronor och bara kunna köpa massa godis för det. Men det blev rätt mycket halvmässigt. För jag kommer ihåg när hon gjorde det då. Vi var i vår sommarstuga då vid Österlen. Och jag tror, och det här var ju kanske på mitten av 80-talet som hon gjorde det då. Och det var, hon köpte ju så här, jag tror hon bara köpte så här för 30-35 spänn, vilket var mer än vad hon kunde äta då. Och hon blev mätt väldigt snabbt på det. Mm. Så det var mer att hon åt 1,5 godispåse typ. Alltså så färdig. Och sen tyckte inte det var gott längre. Och tupp det liksom. Mm. För det är ju lite det är, man blir lite besviken tycker jag när man har bestämt sig för frossa och man sen blir mätt. Så man vill ju, det sägs ju att vikingarna satte fingrarna i halsen och spydde och fortsatte käka. Har du hört den riktigt också?
Nej.
Det är ju ett bulimitricket i sig. Men det är en sån trop som jag har hört upprepas väldigt många gånger. Att vikingarna gjorde det.
Ja, men då så. De gjorde de hade mycket vettigt
vikingarna
för sig.
Vikingarna hade gjort något fel.
Precis.
Vikingarna som grupp.
Inte ett ont ord om dem. Ja, nej, jag vet inte. Det är ju, alltså, det är ju inte så... Alltså, jag gjorde en resa med en kompis för några år sedan. Vi åkte till San Sebastian och Basken.
Mm.
Efter att ha sett typ The Trip, om du har sett.
Ja, jag har sett en av filmerna. Det kom ju nyligen när de är i Grekland, tror jag.
Precis, men det finns ändå de är i Spanien med. Som, om en slump kom samma sommar.
Det var
kan vara
som jag sett.
Ja,
det kan vara den jag sett.
Men i alla fall, och då var det bara just så, vi skulle åka dit, vi skulle äta skitgod mat. Ja. Vi skulle bara... Eller men det var som en grej just att vi skulle unna oss allt.
Ja.
Och så vi liksom, det var verkligen så här att vet, vi liksom åt någon god frukost och sen... gick man tog en kaffe och sen gick man tog en glass och sen käkade man lunch och drack en öl och sen tog man en kaffe till och en drink och en glass och så och sen på en riktigt stora middag på kvällen och mer vin och drinkar och sen var det liksom bara så här, det var lite temat för resan liksom. Och efter typ en vecka så var det som att vi mådde jättedåligt båda två. Det var helt fruktansvärt och det slutade med att sista dagarna på den här resan så var vi båda så här, tog långpromenader och tränade och sånt bara för att det liksom det var så otillfredsställande och man mådde så dåligt av det här. Och bara
trodde du det var mest alkoholen så fick jag må dåligt eller trodde att det var att ni åt för mycket? För mycket.
Alltså det var såklart en kombination, men jag tror ändå ganska mycket det var att vi åt så himla mycket liksom.
Man kan ju få kanske så här lite dåligt samvete och så fan nu har jag gått upp mycket vikt, känner mig ohälsosam och så här. Men jag tror, för min del tror jag att alkoholen hade nog varit det stora problemet.
Ja.
För jag var på en sån resa med min pappa till, vi var på Kuba för några år sedan. Och då kom jag ihåg att han satt ändå lade lite band på sig själv och började inte dricka förrän på kvällen. Liksom. Då, för vi satt rätt mycket på sådana här kaféer där de spelade kubansk musik live. Mm. Och det var rätt trevligt. Och vi var vid någon pool ibland. Liksom, och jag gillade liksom att ta in en öl eller en romdrink redan på morgonen. Eller till lunchen. Ja. Liksom, och sen bara fortsätta. Ja. Och sen kom jag ihåg att efter ett tag så... Efter en vecka någonstans så var det någon dag eller morgon när jag mådde liksom psykiskt dåligt.
Uh-huh.
Jag fattade inte vad det berodde på. Liksom. Uh-huh. Jag bara tänkte så här, jag kanske håller på att bli deprimerad.
Uh-huh.
Och sen beställde in en öl så var liksom depressionen som bortblåst. Då insåg jag, nej men då är, det var förmodligen bara alkohol. Abstinens.
Ja. Jo, men så är det. Ja, men det är klart att det påverkar. Men jag tycker även just det här, alltså, man blir så trött i kroppen och så liksom så här, slö och liksom.
Jo, det är lite julafton-känslan.
Ja, precis.
Eller julhelgen.
Julafton är ju typ en sån grej att man, att man bygger upp, åh vad härligt, ska man äta den här maten och, alltså, och sen så när man väl är det så bara mår man dåligt för att
ja, tanken
liksom
på det kanske är bättre än, men nu inbillar jag mig ändå, men det är ändå ganska härligt. Och det känns ju alltid så innan.
Ja, jag har blivit mer och mer för det här med avhållsamhet och måttfullhet. Och sen spränga in frosseriet emellan, eller vad ska jag säga.
Ja, alltså, jag lever säkert mer sunt.
Ja.
Men det är också, man tycker det är lite tråkigare livsstil. Alltså utifrån sett.
Ja, men, det är klart men det är.
Men det får man ju, det är ju på ett sätt, ja, det är viktigare att må bra än att vara flippig.
Ja, men jag tycker också att det blir så här, om det är typ, säg att du onsdag kväll och torsdag kväll är hemma och typ tränar och sen äter något nyttigt typ.
Mm.
Sen är det väl fredag kväll och du så här dricker några öl och trycker i chips, då plötsligt njuter du mycket mer av det än om du skulle bara gjort det varje kväll.
Ja, så är det ju faktiskt. Jag äter ju liksom chokladpudding och pizza nästan varje dag.
Gör du det?
Ja, jag gör det. Men,
jag visste bara att du var så, jag tänkte att du var petig med din vikt och så.
Men jo, men det är jag med
lite chokladpudding och lite pizza.
Ja, det stämmer.
Ja.
För det är så att
men chokladpudding, sån här klassisk som man vispar typ.
nej, men det är faktiskt ProPud tror jag, från 9 eller något sånt som jag äter.
Ja, det är inte någon amatörpudding utan det är ProPud.
Det är proffspudding. Nej, men den är liksom sockerfri och innehåller väldigt stora delar protein.
Ja.
Men den smakar väldigt likt en vanlig chokladpudding.
Mm.
Och jag har ju då liksom och liksom varje förpackning då, jag köper dem i 4-pack. Mm. Så det är sådana små. Och så de innehåller kanske runt 100 kilokalorier per servering. Och då så äter jag ofta en sån till frukost och en till mellanmål. Och, en sån Dr. Oetkers mozzarella pizza som jag gillar. Traditionale har jag gått över till nu. Som är mer lik en napolitansk pizza. Om man delar dem i två så är det liksom runt, de är kanske runt 800 en hel kilokalorier. Så jag har liksom koll på kaloriintaget. Men jag får ändå äta några av de godaste sakerna jag vet.
Mm.
Så jag äter ofta kanske en hel pizza och 2 chokladpuddingar per dag.
Så där är ju i och för sig jag med. För jag har ju varit väldigt inne på det här att göra pizza själv senare år.
Ja, jag har också sett det apropå frisseriet och postat bilder på sociala medier att ni gjorde någon slags pizzaresa, du och några kompisar, va?
Ja, exakt. Precis.
Var det till Italien?
Det var till Neapel.
Pizzans förlovade hemland.
Ja, precis.
Hur mycket godare var det än de bästa pizzerierna i Sverige? Eller var det till och med samma eller värre?
Jag skulle säga att de bästa pizzorna var pyttelite bättre än typ om du åker på till exempel Lilla Napoli i Falkenberg, om du har varit där till exempel.
Nej, det har jag inte. Men den är hypad.
Den är ju väldigt, det är väl, tror jag, den godaste så vanliga napolitansk margarita jag ätit i Sverige. Men det finns ju den som är bra i Stockholm. Det är inte så en enorm gradskillnad mot ett riktigt bra pizzaställe. Men det var ju väldigt hög lägstanivå. Alltså, var man en åt så var det ju väldigt bra.
Nej.
Men napolitanska pizza är inte så mäktig ändå. Man klarar ju att äta 2 sådana på en dag utan problem.
Ja, alltså jag har ju, som jag nämnde innan, jag kan äta väldigt, väldigt mycket. Alltså det är ingen problem för mig att äta 2 svenska pizzor till lunch.
Till lunch? Ja, det har du ju då. Jag tänkte om du har gjort en sån här bang-bang.
En bang-bang, ja. Det tror jag många lyssnare redan vet vad det är. Men jag hörde talas om det i Louis C.K.'s tv-serie Louis. Då är det att man äter en full måltid på en restaurang och direkt går till en ny restaurang och äter en full måltid till.
Ja.
Det har jag gjort när jag var i Japan. Har jag ju, när jag sa, okej, imorgon ska jag åka hem.
Ja.
Det finns några ramenställen kvar som jag inte har testat. Då har jag kört bang, bang.
Bara
åk direkt till nästa. Och två pizzor på raken är inga problem. Liksom. Jag bodde i Stureby för länge sedan.
Uh-huh.
Då var det Stureby pizzeria hade så här gratis hemkörning om du beställer två pizzor. Och så tänkte jag så här, då är det bättre att jag köper två pizzor, så äter jag nu och så kan jag liksom frysa in en eller lägga en i kylen. Men sen när jag ätit upp den första, då var jag sugen på att fortsätta. Så jag åt två på raken bara direkt. Men då, och det har jag gjort flera gånger.
Så nu, då kanske ditt förhållningssätt till frosseri ändå borde vara lite mindre... Alltså, för mig är det mycket det här. Jag kan inte sluta äta, men samtidigt så börjar jag må så illa.
Ja, men det gör jag efter kanske... Jag kanske skulle börja mejla efter fyra pizzor.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det var en gång jag var på en pizzabuffé i Malmö som typ tonåring.
Typ så här Pizza Hut.
Jag har varit på Pizza Huts pizzabuffé, men jag har också varit på... det var en inget känt varumärke, utan bara en pizzeria som hade som pizzabuffé. Och då var jag ganska fattig och så där, tänkte, och hade väldigt mycket tid. Så då tänkte jag så här, jag tar med mitt Donkey Kong-spel så jag kan jobba upp en hunger till efter taget om man bara sitter kvar. Och då åt jag nog över tre pizzor liksom. Kanske 3,5 tror jag. På ganska lång tid. Och när man liksom, om man någon gång har en sån tävling, vem som kan äta mest, då vinner jag alltid de tävlingarna.
Vad har du vunnit för några?
Det var någon gång någon hade köpt, vi var på en bussresa. Jag tror det var ett på skidsemester i Frankrike. Och så sålde de väl så här någon slags tax-free choklad eller någon sån här massa olika billigt då liksom. Så var det någon som hade köpt svinmycket så här Mars bars och liknande. Så mycket så de hade nog fått dåligt samvete, här kommer inte äta upp. Och då utlyste de en tävling på bussen.
Mm-hmm.
Vem som kunde äta mest såna liksom.
Ja.
Och då vann jag den.
Hur många Mars bars åt du?
Det här var väldigt länge sedan. Jag var kanske 16-17 när jag gjorde det här. Så jag minns inte hur många det var. Men jag minns att man blev mätt snabbare än vad jag hade trott. Men jag var ju långt före den som var på andra plats.
Att på den tiden kunde man äta mycket mer.
Nej, alltså, kan nog äta lika mycket nu.
Så är det för mig. Jag minns, vi flyttade ju då till när jag var 10, typ 9-10, så flyttade vi till Åhus i Skåne.
Mm.
Och där hade de ju på den här tiden glassbåten. Eller den finns fortfarande. Men, men det som var grejen på då när man var barn var att de hade en sån all you can eat.
Just det, men det
man,
minns jag.
Man betalade, jag tror det var 35 kronor eller 40 kronor. Så fick man äta hur mycket glass man ville.
Vem?
Och för den då som inte har varit i Åhus och ätit glass, så är det en grej där just att när du köper en kula så får du flera kulor. De har alltså ett konstigt system att en kula i Åhus är ju minst två kulor.
Mm.
Du kan till och med köpa en kula, halva kulan choklad, halva vanilj.
Ja.
För att kulorna är så stora.
Ja.
Så att när man äter två, om jag går och åker till Åhus nu och köper tre kulor.
Mm.
Så är det så mycket glass så jag vill spy. Alltså, ja. För att det är ju typ som att äta nio kulor eller något. Eller, det är extremt mycket glass. Men då minns jag att vi hade en glassätartävling då när jag var typ 11.
Mm.
Och att det var ju då min brors kompisar som också var bröder. Som vi umgicks mycket med. Petter och Niklas. Som var med då och i den här glasstävlingen.
Taskiga föräldrar skulle jag säga.
Ja, precis. Mm. Det var... Jag vet inte så här efter. Jag minns att det var som när man var barn och man tog upp det här. Liksom. Petter, då var det som att att föräldrarna var eller barn, eller det var som att de var oförstående för detta, men så här, ja, men som vuxen nu när jag ser tillbaka
inte taskiga föräldrar, men föräldrar är dumma.
De borde ha, det verkar osannigt. Ingen skulle sagt så här, ja men har ni tänkt på att
jag har en kompis vi umgicks med en familj där det var några bröder som hette Ponnert i efternamn.
Vad heter de?
Ponnert.
Ja.
Och så skulle de då få en lillebrorsa och så hade föräldrarna bestämt att han skulle heta Karl.
Ja.
Och då så kom jag ihåg att mina kompisar då, där hans storebröder sa så här, men se till då att stava Karl med K i så fall. Så frågade föräldrarna varför det. Nej, men annars kan kommer jag bli retad för CP på skolan och på dagis så. Men det tror du väl inte att barnen är så dumma att de gör det?
det är det.
Ja, absolut.
Mm.
Men
ja, men vi hade i alla fall glassätartävlingen med Petter och Niklas då. Och då minns jag det som att ställningen blev Petter 7 sådana här jättekulor.
Mm.
Eller Niklas 8 och att jag åt 12 och min bror 13.
Oj. Och det var ändå din lillebrorsa eller?
Nej, min storebror. Okay, Men han var ju ändå då kanske 12-13 år. Så han... Ja.
Ja, det är imponerande. Jag har ett starkt minne av glassbåten i Åhus.
Ja.
Och deras all you can eat buffé. Mm. För det var nog första gången jag hörde talas om det konceptet.
Ja, alltså jag hörde ju, för vi hade ju också sommarstuga på Österlen innan vi flyttade till Skåne. Och då minns jag att mina föräldrar pratade om den här glassbåten. Nej. Och jag såg framför mig det, alltså i mina drömmar. Alltså jag fantiserade om det nästan som att det var... Som på Legoland eller något. Det skulle vara som en båt gjord av rån. Typ. Jag minns när man kom dit. Det var som att det var en gammal fiskebåt. Det var lite besvik.
Det är en liten grej på Österlen. För jag kommer ihåg även Café Annorlunda vid Stens huvud. Som hade en all you can eat kakbuffé.
Just det.
Men glassbåten var nog det. Liksom, det är ju lite en våt dröm för ett barn.
Ja.
Och det kan ha varit så att jag bara hörde talas om den när vi åkte förbi liksom. Och sen tjatade tills vi skulle få åka dit. Och sen sa okej, imorgon ska vi åka dit. Och då var ju min plan då att jag ska fasta hela dagen.
Uh-huh.
Och vi skulle åka dit kanske vid 18-snåret eller... Men jag ska inte äta någonting. Och då var jag väldigt dogmatisk liksom. Inte en tugga. Jag vet inte om jag drack. Det gjorde jag kanske. Men jag kommer ihåg också att... att jag hade den disciplinen. Att det var så här, min mamma hade lagat äppelkaka med vaniljsås. Och, liksom, och att hon visste att jag gillade det. Och de liksom höll fram det framför min näsa. Så där, försökte fresta mig så att jag skulle äta det. Men jag vägrade. Liksom. Jag tänkte att jag ska hålla. Och jag kommer ihåg min mamma var imponerad av mig. Så här, Simon, du kommer kunna bli vad du vill när du blir stor. Med den här disciplinen. Och se på mig idag.
Ja, det är som marshmallow-testet.
Ja, verkligen. Ja. Det är ett väldigt starkt marshmallow-test.
Ja. Fast i och för sig, det är ju inte en marshmallow. Det var väl, eller vad var det de höll fram, sa du?
Äppelkaka. Och det var ju glass.
Okay, som det är ju ändå i och för sig rätt gott. Ja.
Och sen så kom jag dit. Och jag lyckades äta väldigt mycket. Men jag kommer också vara besviken när... Efter ett tag var det inte gott längre.
Nej.
Och det var jag rätt besviken. Jag kommer ihåg att jag blev sugen på riktig mat. Spaghetti med köttfärs också, eller vad min favoriträtt var när jag var liten. Liksom, vad konstigt tyckte jag. Jag äter så mycket glass och ändå var sugen på liksom, vanlig mat. Och jag kommer ihåg att jag var väldigt, lite irriterad på min syrra. Som också liksom, fick det här all you can eat-erbjudet. Hon är 5 år yngre då. Men att hon åt så här, en halv glass.
Så extremt lite. Så vad fan var det här för slöseri?
Ja, det är faktiskt inte okej.
Men har du käkat på Café Annorlunda?
Ja, det har jag gjort någon gång också som barn. Sådär.
För jag är inte så jättestort fan av småkakor. Jag tycker det kan vara rätt gott. Men alltså, men just tårta är inte heller min grej riktigt. Jag gillar vispgrädde väldigt mycket. Mm. Men det är alltid folk, alltså släktingar och sånt, som kanske inte känner mig så bra. Mm. De som vet kanske att jag är glupsk, de är så här, men ta nu en stor bit tårta, en riktig, och säger, nej, det är så jävla gott.
Nej,
är det
inte.
Nej,
så himla gott är det faktiskt inte.
Nej. Eller speedikaga i Skåne inte heller, det är äckligt.
Nej, det finns ju, alltså det så här, finns ju klart bara faktiskt, alltså jag tycker typ kardemummabullar typ.
Mm, det åt jag hamdagen. Då var det en sån, ja men bara unna mig. Ja. Till frukost bara så, ah, men fan, jag skiter i att det inte är nyttigt, nu ska den fan in.
Men jag kör också lite där ibland, tror jag. Jag är också lite ätstörd, att om jag blir väldigt sugen på onyttiga grejer, så kanske jag, lite som du med dina pizzor, att då kanske jag bara såhär, jag skiter i lunchen och bara äter en kardemummabulle. Det är ju liksom så här konstigt sätt att plåga sig själv och unna sig på samma gång.
Jo, men jag hade det, jag kommer ihåg när jag var liten, hade jag också det här att jag ville liksom hålla mig lite. Mm. Alltså det som kallas pleasure delaying eller något sånt där. Att om jag hade en godispåse så liksom kunde jag vänta med att äta den. För jag tänkte, jag ska vänta tills jag är så bara så sjukt sugen. Men sen kommer jag ihåg någon gång att det vände liksom. Att jag blev mer och mer sugen, jag lyckades hålla mig. Och sen så var det nog att jag blev trött. För när jag är riktigt sömnig och så här, då blev jag inte lika sugen. Och så bara kom jag ihåg att nu är jag inte lite sugen längre. Och så var det inte, så åt jag ändå liksom, då var det inte samma grej. Och då tänkte jag så här, nej men jag ska inte, när jag är riktigt sugen nästa gång så ska jag ändå äta. Jag ska inte skjuta upp det här för länge.
Det är ändå bra. Ja, men jag tänkte också på, apropå det här med om man får känner sig dålig eller typ äcklad eller så av sig själv efter man har ätit för mycket, så har jag kommit fram till åren att jag har det mer och mer, om jag äter något äckligt, då kan jag känna mig så här nästan liksom smutsig efteråt liksom. Det är så här som att det verkligen är...
Att det var onödigt då? Eller att,
ja, jag antar att det är det som är under så. Och det är också att jag har varit vegetarian stor del av mitt liv. Och sen på senare år så har jag börjat så här, äta kött ibland. Och med att äta en så här äckligt kött. Det är typ enda gången jag känner skuldkänsla att jag ätit kött. Om det är något jättegott, då är det som att jag bara trycker i det och tänker...
Jo, men då är det också onödigt. Ja, då har det här djuret dött i onödigt.
Exakt, jag tryckte i med det här äckliga. Så det är en känsla av så här lite, kanske rent fysiskt äckel. Att man så, det här var inget gott. Och sen liksom känslan av att jag stoppar i mig det där. Och sen till råga på allt. Alltså var det djur som dog. Och så här, jag vet inte. Det är liksom den enda gången jag riktigt känner liksom... Alltså skuldkänslor av att jag ätit för mycket, om jag ätit för mycket av något som inte ens var gott.
Men känner du även ifall det är något vegetariskt som inte ens var gott?
Ja, men
och så kan man ju få skuldkänslor eller så här lite dåligt samvete inför sig själv, att så här, var det lönt och alltså nu den här, all den här energin, att man kan få gå upp i vikt även om det var något äckligt liksom.
Ja, men lite så tror jag är någon slags underton av det som gör att det känns så här vidrigt på något sätt.
Men vad är det godaste? Vad är det du unnar dig? Vad är det du liksom suktar efter och längtar efter mest när du, om du skulle frossa liksom?
Alltså det beror ju på vad fantasier eller praktiken. Jag kan ju bygga upp mycket tankar just kring sån här som jag pratade om, den här baskinresan med så här alltså jag kollar ju på sån här mat-tv. Jag gillar inte så mycket som mat-tv med de lagar mat, men sådana där de äter mat.
Ja, det gillar jag också.
Så då kan jag ju liksom säga, tänk att vara där och åka typ där och bara frossa i vad det är, tacos eller skaldjur eller vad eller rösa massa och så. Men i praktiken är det väl snarare, alltså då är det väl mer bara just så, lösgodis liksom.
Vad har du för favoriter i lösgodis?
jag tycker lösgodis har ju blivit väldigt bra. Det är så jävla mycket som finns. Ja, men mycket chokladgenren, liksom så här Center, Marabou mjölkchoklad, sådana grejer. Och sen då vill jag ha...
Det är sådana som är förpackade. Nej, för sig Center har de, Center de är utan löst, förpackning. Ja. Men Marabou mjölkchoklad är ju i papper.
Precis, men sen så gillar jag sådana här typ som så sega råttor och sådana är gott och blandat finns ju nu också med godis.
Jag gillar det lakriset, de som ser ut som någon slags pistolmagasin som finns är ju gott och blandat. För att de är goda bara, alltså de finns att köpa för sig.
Jaha,
men då har de en helt annan konsistens. Det måste vara de som är i gott och blandat för att det ska vara rätt.
Ja, det finns ju också de här som är som gott och blandat för stora i lösgodis. De är inte heller lika goda.
Som är för stora?
Det finns två storlekar för gott och blandat på lösgodis.
Jaha, finns det?
Det finns här vanliga och sen finns det här extra stora bitar. Det är inte riktigt samma sak.
Jag har nog fastnat i den old school-grejen. Alltså jag gillar mycket sådana här skolkriter. Eller lakrifun eller vad de heter nu för tiden.
Ja.
Jag gillar fruktnappar, Haribo, fruktpengar. Så mycket sån gelégodis. Men sen så jag älskar ju snacks också. Alltså cheese crunchers. Olika nötter. Alltså så här pistagenötter, cashewnötter.
Ja, det är gott.
Ja, för att bara nämna några få.
men grejen är att jag inte äter så mycket snacks. Det är mest för att jag ändå äter. Alltså om man äter mat. Då är inte så sugen på snacks längre. Det känns som ännu mer mat bara.
Det är det ju.
Men när man äter mat så bara kommer det direkt ett sug efter något sött.
Men jag gillar också Ben & Jerry's. För de har också gått in för det här frosserikonceptet. Mycket att det ska i med så mycket. Liksom. Det ska vara... Ja, men det kan vara liksom kaksdeg, brownies, chokladgodisbitar, att det är så mycket de har maxat och jag tycker de har fan lyckats så att det blir jävligt gott också. Det kan jag också liksom, det är sånt också jag kan drömma om att frossa i.
Men njuter du då när du väl unnar dig sen? Eller
det ja, liksom... det gör jag.
Ja.
Till en början speciellt. Men jag har, det är väl också... Jag kanske njuter mer om jag inte känner att jag håller på att gå upp i vikt.
Ja.
Om jag känner mig fit och i form och tränad. Kanske till och med lite underviktig. Jag har till och med planerat det lite. Att ibland så här, jag ska gå ner i vikt. Att jag är lite underviktig. Och sen...
Inför en resa.
Ja, till exempel. När jag är i Japan och så här så brukar jag äta väldigt mycket ramen. Och i USA brukar jag frossa i hamburgare. Och då har jag liksom lyckats någon gång bara så bli lite underviktig så att jag ska liksom frossa mig upp till normalvikt. För då finns det inget dåligt samvete inblandat inför mig själv. Lite inför djuren kanske, men...
Hur påverkas det om du är i en relation eller inte? Hur påverkar det din vikt?
Om det påverkar min vikt?
Ja.
Inte så jättemycket faktiskt. Jag tror jag blev... Alltså när jag... När jag blir singel, då kanske jag är lite mer fåfäng.
Ja.
Alltså, men jag försöker ändå, jag har väldigt, jag ser inte med blida ögon på sambo, fetma eller liksom partner.
Du är inte det? Du tycker det är...
Nej, jag tycker det är fel. Jag tycker man ska hålla sig i form även när man har ett förhållande.
Ja.
Både för att vara schysst mot sin partner och för sig själv. Liksom. Jag tycker det är dålig stil.
Jag fattar. Jag tror alltid jag går upp lite i vikt när jag är ihop med någon.
Ja, men det är ju en klassiker.
Men det är inte bara heller det där att man inte känner att man behöver anstränga sig. Utan det är väl också för mig så att när jag är själv... Då är det mycket lättare att man går in i den här lite ätstörda målet och bara, men ikväll jag äter bara något lite. Eller så här, att man liksom, medan när jag är med andra, men då vill jag alltid så här, ja men nu ska vi ha det trevligt och nu ska vi ha det. Då känns det så, då känns det som det går ut över den andra på något sätt om man ska vara den här mer spartanska personen. Då går jag in i min bjussiga, generösa och överdådiga frosseripersonlighet automatiskt.
Jo.
Så då blir det liksom bara mycket mindre tid åt den och liksom återhållsamma Adam får inte alls lika mycket space.
Nej, det blir ju förhållande är ju mycket mer mysiga hemmakvällar med glass och snacks och godis liksom. Ja. Men då kompenserar jag ibland det lite med att äta lätt när jag då är för mig själv.
Ja.
Att jag äter lättare. Jag försöker alltid äta lite alltså för att kunna unna mig och frossa ibland så försöker jag alltid äta lite mindre än vad jag gör av mig till vardags.
Hur reagerar du om din partner går upp i vikt då? Blir du sur då?
Ja, Jag kan inte, det är väldigt oartigt att säga.
Det är ganska oartigt.
Jag känner en inre ilska.
Ja, ja.
En inre frustration.
Som du pyrs ut på andra sätt. Du blir arg över att någon inte har diskat eller något sånt istället. Så egentligen är det fettman som smäkar.
Det är mycket möjligt. Ja. Nu har jag inte haft det problemet så jätteofta.
Nej.
Men det har hänt i tidigare förhållande någon gång när jag ändå känt det. Jag har nog det här, det är inget jag är stolt över, men jag har nog vid något tillfälle tagit upp det med min partner.
Hur mottogs det?
Det var inte katastrof.
Nej, okej.
Jag tror jag bakade in det lite i andra grejer liksom, ja, så
andra dåliga
egenskaper. Ja, men det känns lite som att du har börjat strunta i dig själv. Det sa kanske jag bakade in det. Typ och var att jag maskerade med en oro.
Ja, det är ädelt.
Men samtidigt så är det också att jag tycker inte man alltså man ska inte sänka någons lön så att säga. Alltså så här, om man nu så här, titta du blir ihop med mig, att jag ser ut så här, jag är så här snygg. Och sen helt plötsligt när man
för det första så är det väl inget direkt samband mellan att väga så lite som möjligt och vara snygg. Alltså man kan ju se bättre ut.
Ja, ja, det kan man ju. Men om man blir märkbart fulare när man går upp i vikt. Jag kan bli arg på andra också, även om det är något, alltså så här,
ja.
Om det är någon kompis som går in i ett förhållande,
ja.
Och blir tjock. Då kan jag bara, vad fan? Alltså så blir arg. Och även om inte jag har något med det att göra egentligen. Bara för att jag tycker det är lite upprörande. Att det är så.
Jag tycker jag nästan alltid tycker det är skönt om andra människor liksom ser sämre ut. För då känner man plötsligt så, jag har ändå klarat mig hyfsat med det här åldrandet.
Ja, i och för sig. Jo, det hindrar ju en viss avundsjuka ibland liksom. Det är mycket dåliga sidor jag blottar. men det här liksom som är rätt vanligt när man plötsligt ser på folks selfies på sociala medier att de har blivit singlar. Har du inte tänkt på det? Att de helt plötsligt, alltså så här, när de är i ett förhållande så ser det mycket så här, ja men nu ska jag vara lite roligt ful liksom, jag gör någon dubbelhaka min eller jag flashar hur äcklig jag är liksom på sociala medier. Och sen bara så jag vet inte om den här personen bara vad den har för relationsstatus, men jag bara säger oj, han har blivit singel. För nu postar han en snygg selfie. Då försöker han locka till sig en partner.
Ja, det låter ju logiskt.
Och det kan jag tycka är lite fult. Det var så här, vad fan, var schysst mot din partner och så bra ut inför henne eller honom. Var liksom... jag hörde någon amerikansk stupkomiker, en kvinna som sa det så här att hon brukar ju gå upp i ett förhållande. Alltså när hon är i ett förhållande. Mm. Men hon sa då, men om hon liksom går ner i vikt... om hon liksom börjar banta ett förhållande så det är inget gott tecken för hennes kille, så hon sa, that's for someone else. Då planerar hon att göra slut då och börja banta i förväg.
Ja, då känns det tryggt med dig som alltid håller
exakt samma vikt.
Ja, precis.
Nej, inte exakt samma, men nej, men det jag har ju gått upp lite i vikt också när jag var i ett förhållande. Jag har inte helt levt som jag lär heller.
Nej, jag fattar.
Men du kanske inte är lika utseendefixerad som jag är heller.
Nej, ja, jag vet inte. Det ska jag inte. Ja, men...
Du kanske inte är lika ytlig. Du vet inte. Här rycker Adam och Svanelli.
Nej, jag vet inte hur det kommer med den domen.
Nej,
jag vet inte. Nej, men det kräver ju en... Eller det är ju det som är så intressant. Att det är så olika för vissa människor. Hur mycket... självdisciplin det kräver och inte frossa. Liksom.
Mm, mm.
För min tjej då, hon sa någon gång att hon berättade att hon, när hon var i tonåren, hade tagit ett aktivt beslut så här, att inte hålla på och vara neurotisk över mat. Nej, men jag ska äta det jag vill äta och som jag är sugen på och inte hålla på och noja liksom. Och det gör hon också. Det känns jättesunt typ. Men det är ju lätt för henne att göra, för hon har ingen som helst tendens att bli överviktig vad hon äter liksom. Men alltså, jag tror jag är, i princip äter aldrig någonting någonsin i mitt liv utan att en del av hjärnan tänker så, hur kommer det här påverka min vikt?
Ja, men som alltså, jag är ett med som du där.
Ja.
Men jag har ju inte turen heller att jag kan äta vad jag vill och vara onevrotisk och ändå hålla samma. Jag kollar liksom... Andrea frågade lite så här, för hon tyckte när jag var väldigt neurotisk med maten häromdagen, så frågade hon så här, berättar du om det här för dina poddlyssnare? Hon lyssnar inte så jättemycket på poddarna uppenbarligen. Men det är så här, jo, men det gör jag ju. Vad tycker de om det? Hon tyckte nog att jag var ganska konstig med att jag liksom kollar upp hur mycket kalorier en hamburgare innehåller och så. Och tänker, ja, men då får jag väl...
Ja, just eftersom du är så smal alltid varit, så kanske man inte ligger så nära till hand, så man ska tänka att du tänker massa på.
Nej, fast det är ju att jag är så smal för att jag tänker så mycket på det.
Men har du inte haft någon tjockisperiod?
Jo, lite grann. Då är frågan är, var jag då tjock på riktigt eller var det bara som jag fick för mig? Jag har ju varit betydligt fetare liksom.
Ja.
Men det var någon, och det var nog någon gång... Jag var nog som tjockast när jag var som mest deprimerad också. Just. Då gav jag upp allting liksom. Och hade ingen energi. Kunde inte anstränga mig. Att vara disciplinerad. Gick du upp i vikt när du var utbränd?
Nej, tvärtom.
Du gick ner i vikt
faktiskt. Men det är ju... Det ser jag som ett uttryck för mitt sjuka projekttänkande också. Att jag Nej men att jag då i början då när jag blev utbränd, så var det väl lite som när du var deprimerad då, att jag, eller tvärtom menar jag förresten, att jag hade ingen matlust
typ. Naha, ja.
Så att jag liksom åt väldigt lite och då tror jag att jag gick ner i vikt. Och sen när jag började må bättre igen, då var det lite som att jag sa, oj, jag har gått ner i vikt. Och då var det, och eftersom jag hade så oerhört lite... Alltså ibland, det där är en av grejerna jag skriver om min bok också, när jag försöker beskriva att för mig var det ju väldigt mycket så här, när jag var utbränd, det var inte så att jag inte ville göra saker, att jag bara låg och liksom, det var väldigt mycket så att jag, att min kropp liksom sa ifrån hela tiden. Jag beskriver som att jag var allergisk mot prestation och arbete.
Aha.
Så att det var fortfarande så att jag väldigt ofta så här, åh, jag skulle vilja göra det där, och så försökte jag, och så fick jag jätteont i huvudet eller tinnitus, kött i öronen eller ont i bröstet och sådana grejer. Så att det var väldigt få grejer jag klarade av att göra. Men då blev väl det typ en av sådana grejer. Så, ah, men jag kanske ska försöka börja äta lite mindre och lite nyttigare typ sådär. Så att jag är ju snarare där började ju, alltså jag är ju
vägt mindre. Men var det inte en prestation efter... då?
Att jo, men jag menar att det blev väl något så att jag kunde typ inte prestera på något vettigt sätt. Men då så blev det en av de grejerna som jag såhär, ja, ah, men jag kunde göra i alla fall. På något sjukt sätt.
Men så, för jag trodde att liksom utbrändhet var en sorts depression.
Alltså
det har vi kallat så här, yrkesrelaterad utmattningsdepression eller någonting.
Det finns forskare som hävdar att det borde ses som en sorts depression. Men jag kan jag säga bara utifrån mina erfarenheter, så tycker inte jag att det stämmer så bra överens med vad jag upplevde.
Nej, för det där, jag har varit deprimerad men jag har nog aldrig varit utbränd.
Nej.
För jag känner inte igen det du berättade nu. Det här att man vill göra saker men inte kan rent fysiskt.
Nej,
liksom.
Ja, men det har ju varit huvudgrejen för mig kan man säga.
Så du har fortfarande haft viljestyrkan liksom?
Ja, kanske inte precis i början. Men då fick jag även diagnosen depression samtidigt.
Är du helt återställd nu?
Nej, det ska jag inte säga.
Jobbar du 100%?
Nej, det gör jag inte, men det är jag är inte sjukskriven. Utan jag bara, när jag trappade upp där så valde jag att stanna på 80%. Så att jag, det är inte så dumt.
Nej, det låter skönt. Men jag har nog också ett neurotiskt förhållande till arbete också. Att jag får dåligt samvete om jag inte jobbar.
Ja.
Att jag blir så här, får myror i brallorna om jag inte jobbar.
Och det är lite roligt med tanke på att du liksom har ju ändå för mycket så här, liksom slagit för rätten att inte arbeta.
Ja, visst. Och jag har odlat en image som en slacker.
Ja, precis.
Men det vet jag inte riktigt. Det kanske var då att jag romantiserade någonting som jag inte kunde vara eller inte var själv.
Ja, och det är ironiskt. Alltså, det är, precis, är ganska lite för min bok handlar ju en del om också så här, säkert mot slutet om så här just rätten i att ta det lugnt och inte göra, förvandla allting till prestationer.
Och jo, jag tycker att jag är absolut för rätten.
Ja, men samtidigt som jag har skrivit den boken så har jag ju jobbat extremt mycket. Och ja, när jag skrev boken så under hela den perioden så jobbade jag ju nästan alltså väldigt stor del av det halvåret som jag blev ledig skrev boken så jobbade jag ju liksom 6 timmar eller 6 dagar i veckan.
Ja.
Och det är så här, ja, men väldigt så. Så det är egentligen först nu när boken kom ut som jag faktiskt jobbar deltid så där som jag beskriver i boken att jag gör. Alltså nu gör jag det på riktigt. Ja. Så det är faktiskt...
Ja, men den ironin kommer jag ihåg var väldigt tydlig när jag så här höll på med Las Palmas och far och son och sådär. Och det var mycket låtar om att slappa och knarka och supa. Ja. Men jag kunde vara sån här, nej jag ska vara helt nykter ikväll, ska inte dricka något, ska inte supa. För jag ska upp tidigt och jobba stenhårt med de här låtarna om att slappa, knarka och supa.
Det är bra. Ja, men jag märkte också, för jag har liksom varit i den här genren och skriver om så här, så träffar man ju också sådana personer som till exempel han Roland Paulsen, om du vet.
Det låter bekant, men jag vet inte vem
han
är.
Han är en sociolog som just har blivit känd för att han så här, ifrågasätter arbetsideologin, som man säger, som menar att vi prisar arbete som att det är det, liksom det finaste som finns. Och han verkar ju, hans flickan sa det, han är, jobbar ju jämt. Liksom. Så att jag tror att det är många som kanske... Man känner dragning till att kritisera sådana ideal för att man själv är så genomsyrad av dem.
Jo, men så kan det vara. Alltså, om du märker att du själv är beroende av heroin och tänker fan det här heroinet har förstört mitt liv.
Ja.
Då kan du ändå vara en sån som föreläser. Det här är dåligt.
Ja.
Fast man kan ju... Frågan är om det är bra att använda sig själv som exempel eller inte.
Ja.
Det finns ju där, gör inte som jag. De orden brukar ju oftast komma från någon som har kommit ur sitt missbruk.
Ja.
Men det skulle ju kunna vara någon, gör inte som jag. Jag är fast i den här skiten nu, jag håller på med det varje dag. Gör inte det, det är bara dåligt. Så skulle det ju kunna vara också.
Ja. Det är som de här paret Rausing, du vet. Var ju arvtagaren Tetra Pak och hans fru, de var ju så här båda så här rika, eller han var arvtagare till Tetra Pak och hon till hennes pappa var typ vd för Pepsi tror jag.
Oj,
och sen så träffades de på rehab när de var jätteunga, båda hade så blivit narkomaner typ, alltså olyckliga rikemansungar. Och sen då så när de blev rena så vigde de i sitt liv och då jobbade som med sådana liksom välgörenhetsorganisationer mot missbruk och sånt liksom, och så i societeten liksom. Och sen efter 20-25 år var det så alltså bara åkte de dit igen så här, och hon blev tagen med hon hade blev liksom genomsökt på någon säkerhetskontroll in på någon fest och så hade de så här crack, kokain och heroin på sig. Nej, det är ju England.
Okej.
Han är, de är en svensk familj, men det här var ju...
För jag emigrerade. Crack är så extremt ovanligt i Sverige. Så att...
Nej, men de emigrerade till England, den familjen, typ för det var som höga skatter i Sverige, tror jag.
Okej,
ja. Och sen så var det den här historien då, att frun hittades död.
Oj,
hemma.
Det här missat.
Och, ja, men det här kanske 10 år sedan eller något. Och då var det att hon hade legat död i 2 månader eller något.
Oj,
hon hade tagit en överdos och han var liksom så nedpundad i det att de hade sånt jättehus liksom.
Oh, jävlar,
så han bara så här gömde henne i någon garderob eller något och fortsatte punda på liksom.
Ja, det var därför han gjorde det, för bara för kunna fortsätta knarka. Han orkade inte ta tag i det
liksom. Ja, men det var väl, ja, men det var en kombination. Ja, han flydde in i en god pipa heroin istället för att ta tag i det. Sin frus död.
Där kan vi snacka frosseri.
Ja. Ja. Verkligen.
Har du något mer att tillägga på ämnet?
Nej.
Nej, då kanske vi ska avsluta det här samtalet. Det var allt för den här veckans avsnitt av Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors.
Jag heter Adam Svanell.
Fullbordat samtal!
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, marketers, advertisers, and business owners. Find yourself chatting up the same audience in the same places, using the same old lines? Maybe it's time to podcast the net further to catch your next customer. With Acast, there's plenty of fish in the sea with more than 100,000 podcasts and millions of listeners. So there's a perfect match for every business. Use our ad platform to cast your net, then narrow down using targeting such as demographic, show categories, audience segments, and more. Find your match, then reel them in. Advertise on more than 100,000 podcasts with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.